Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej allihopa!
Hej!
Och välkomna till den eminenta podden, när man får säga det själv, som heter Tugga
Käk!
Tugga Käk!
Mm. Det är jag som sjunger i introt.
Introt. Och det gör du väldigt bra, Katarina.
Tack så hemskt mycket, Lovisa.
Ja, det gör du med inlevelse och charm.
Mm, mm,
precis som du är. Idag så ska du och jag... Eller ska man kolla lite hur veckan har varit först? Jag alltså, var för så första, fokad på ämnet.
Ja, verkligen. Lovisa har ju gått och grubblat på det här ämnet i flera veckor uppenbarligen. Mm. Men för det första så är det ju Alla hjärtans dag idag.
Mm.
Och vi var just och handlade och det var kaos.
Mm,
kaos. Kaos i fiskdisken.
Kaos i blomdisken.
Alltså i blomdisken, det var kö ut på gatan till blomaffären.
Ja. Och bara män i kö.
Bara män. Då ställer jag mig frågan. Jag tror även att kvinnorna ger männen en present. Men vad är det? Det är inte blommor för.
Det är kroppen.
Kroppen?
Ja, men my body.
Nej, men det är kroppen. Sen var det typ som i Sex and the City när de har så sushi-bitar på en naken kropp. Är det så? Ligger det en massa kvinnor hemma nu på köksborden med sushi-bitar på
sig? Killen är lite sen.
Och han har blommorna med sig. Han är sjukt stressad.
Ja. Och sen så, när han ska ge blommorna så droppar det sånt på hennes kropp. Mm. Och hon blir bara arg för det är så kallt blomvatten som kommer.
Mm.
Och så är det någon tagg i rosen.
Aj, 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 aj.
Det är inte alls bra. Fan vad tråkigt. Nu svor jag, det får jag inte göra.
Och han får sån här campylobacter eller någon skit från en sushi som har legat lite för länge på en varm
länge
hud.
På 37 graders hud.
Men när den här podden är ute, då har förhoppningsvis diverse sjukdomar och ilskor och sådär gått över. Vilket är alltså imorgon då, onsdag.
Mm. Men tror du att det är många som gör slut på Alla hjärtans dag?
Nej, för jag tror att det känns ändå ganska så här som att man är väldigt hjärtlös om man gör det, eller?
Ja, men alltså, det är så här bristande förväntning.
Nej, jag tror inte det är så jättemånga som gör slut på Alla hjärtans dag.
Nej.
Men det finns ju säkert de som bara känner att jag kan inte vänta tills imorgon.
Det blir ett lur.
För att det blir för mycket press på att nu måste vi göra något romantiskt. Och man klarar liksom inte av det.
Nej, man lurar sin kärlek till någon.
Man klarar inte av det, man måste. Så man gör det då. För att alla andra vardagar kanske man bara kan liksom komma undan.
Precis.
Jag är stressad, jag hinner inte göra det här. Jag måste jobba.
Ja, men då gör man slut 13 februari. Men om man uppvaktar på Alla hjärtans, då får man inte göra slut inom en månad.
Va?
En vecka.
Vadå? Varför det?
För att då har man ju då är det ju falskt.
Ja, för det är ju inte falskt. Då gör de en vecka. För att antagligen så kommer känslorna.
Men då blir det liksom total lur i hjärnan. Mm. För att då har du blivit tokuppvaktad helt plötsligt. Mm. På Alla hjärtans. Och sen dagen efter så bara. Ja, men det var bara ett skådespel.
Mm.
Ett spel för gallerierna.
Mm. Sen blir det raka vägen till terapeuten.
Ja, verkligen. Han sa så här men han menade inte det. Mm. Eller hon för all del.
Eller hen.
Hen. Men på Alla hjärtans dag äter man bakelser. Mm. Många gör det. Och bakelser, vad innehåller det?
Vetemjöl.
Bland annat, det är en väsentlig ingrediens.
Mm.
Vetemjöl använder vi ofta och mycket i svensk, eller hela världen gör ju det. Alla världen äter ju bröd. Varenda
bröd, alltså pannkakor, paj, bakelser,
pasta,
även pasta, ja. Gnocchi,
injera, som är en etiopisk pannkaka.
Nej, det är teff.
Jaha, det är teff. Men det är ju i alla fall ett universellt livsmedel.
Det stämmer väldigt bra.
Och jag tänkte fråga dig lite grann om vete idag.
Mm.
Vete.
Bra fråga.
Hur går det till? Från typ ax till limpa.
Mm. Du är ju medveten om att vete är någonting man odlar på ett fält. Misstänker jag.
Ja.
Och det är misstänker att de flesta vet.
Mm.
Så man odlar det och du... Då brukar man jorden helt enkelt med olika maskiner, traktor och redskap och sådär. Och så sår man vetegrödan då, eller vetefröna, sås på våren eller på hösten. Och sen så skördas de i slutet av sommaren med en tröska.
Men det är de här idylliska vetefälten vi pratar om.
Jävligt idylliska. Mm.
Ja.
Ja, det är ju brödfödan för ett gäng lantbrukare i världen.
Mm. Det är bara för att jag som då inte är så insatt, jag ser ju bara de här fälten typ från bilen.
Mm.
Och bara, oj, här växer de helt spontant.
Ja, du tror att de är vilda?
Ja.
Nej.
Alltså. Jag tänker inte att de, jag tänker att bonden har hittat fältet och sen gjort ett hus. För att det känns så himla ancient med vete.
Mm.
Men ja, du menar att det är ett litet frö?
Mm.
Okay. Ja. Men det är de här bruna långa. Jag tror jag tänker på Gladiator, du vet.
Gyllene. Ja, men jag tror att Gladiator, jag tror att han går igenom alltså ett rågfält. Jag är lite osäker var han går, men det, för jag har för mig att han går igenom, eller kon, något med lite längre spröt.
Ja, det gör det. Det är ju spröt.
Mm.
Ja.
Så det är inte vete då, helt enkelt. Okay, för vete har inga spröt.
Okej. Okay. För att Gladiator, det känns ju väldigt spontant, det fältet.
Ja, men det är det ju verkligen inte. Ja.
Han är inte ens i Gladiator?
Nej, han är väl egentligen lantbrukare. Hans fru bor ju kvar på den där gården. De har ju sån olivlund upp som... också då gränsar till de här stora fälten med spannmål. Och för att han är lantbrukare, så att han försörjer sig på att odla säd som han sen ska mala och sälja mjöl och ge till djuren och sånt där.
Så även Gladiator odlade sin vete?
Ja, visst. Alltså, om man ska gå tillbaka långt här nu, så var det ju när vi lärde oss odla mat som vi helt plötsligt började frodas och leva, alltså som människor. Innan dess var vi nomader. Och då var det ju lite tuffare.
Ja.
Och sen så började man förstå så här. Men okej, men den här grödan var ju bra att käka. Om jag stoppar ner några av de här fröna. Och så växer de upp igen. Och nu har jag 5 gånger så många. Skitbra.
Mm-hmm.
Då stoppar jag ner några. Sparar jag några till nästa år igen. Så stoppar jag ner dem i jorden. Så äter jag upp resten.
Så en gång i tiden när vi var nomader.
Mm.
Då fanns det spontana vetefält.
Ja, men ja, exakt. Då fanns det ju spontana grödor som växte lite överallt. Som man lärde sig att äta. Och som man sen liksom uppfostrade, om man säger, att passa in i vårat. Jag menar, på den tiden då hade de ju antagligen vete som kanske mer liknar vårt gräs. Alltså med väldigt små korn. Nu har man ju förädlat och förädlat och förädlat. Precis som om jag till exempel tar fröer på mina, att jag har odlat bönor i mitt grönsaksvän. Så skulle jag ju aldrig stoppa ner de sämsta små fröerna i jorden. Man tar ju de största, de som ser saftigast och bäst ut liksom mest. Så här, och det har man alltid gjort.
Mm. På samma sätt som man avlar fram djur och...
Ja, exakt. Och har ju aldrig liksom velat att den stackars lilla klena kraken som alltid är sjuk. Du vill inte avla på den, den vill ju bara äta upp.
Ja.
Mm. Och det är samma sak.
Okej, så det finns egentligen inga spontana vetefält i dagens jordklot?
Nej, skulle inte säga det, va?
Nej. Bra, då har vi rätt ut det.
Vi är klara. Ja, men man sår på hösten eller på våren. Och sen har man olika insatser som man ska göra under tiden. Man ska gödsla och det ska läggas på. Om man är konventionell då så sprutar man mot olika saker som mögel och skadegörare och sånt där. Och, ja, så man har lite olika insatser man ska göra under växtperioden fram till skörden då, i slutet av sommaren. Och då måste det vara fint väder.
Skulle du säga att vete är en besprutningstung gröda?
Nej.
Nej.
Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Man kan tänka på en liten grej som exempel. När man skördar vete så får man ju en annan produkt också som heter halm.
Det är ensilage.
Mm,
nej, jag trodde att jag hade någonting. Jag tyckte att jag kände mig superduktig.
Nej, skjuter ingen har det. Är, alltså, man kan säga the same same but very different.
Okay.
För att halm är stråt till vetet. Och det finns inte så mycket näring i det. Medan ensilage är ju gräs. Ofta blandat med lite baljväxter och sådär. Så där är ofta som mer protein. Halmen är mer, den är gulaktig. Och det är ofta det man har. Till exempel när man har hästar och så, det som är på marken.
På marken, inte som de äter?
Ja, de kan ju äta det också. Aha. Men det är inte, de blir inte feta av det. Liksom, eller sådär.
Mm.
Men i alla fall halmen, om vi nu ska gå tillbaka till den här besprutningsgrejen. Halmen som skördas i en konventionellt odlad vete, den har väldigt låg mögelhalt. Och därför så köper ofta ekologiska djurbönder konventionell halm av andra odlare. För att ekologiska halmen är inte lika bra. För det är oftast högre mögelhalter där. Och har man mögel i halmet så är det väldigt stor chans att djuren blir sjuka.
Okej. Okay. Men du säger att ekologiska bönder köper konventionell halm.
Mm.
Ekologiska djurbönder då?
Mm.
Okej. Okay. Inte ekologiska vetebönder?
Nej, nej, nej. Men, så det är en ganska intressant aspekt. Det är alltså tillåtet för ekologiska lantbrukare att köpa konventionell halm. Men de får inte själva odla konventionellt vete och ge till sina djur.
Nej.
Men de får ge dem halmen från en annan bonde.
Ja, det är spännande.
Och det är ju för att det blir bättre djurhälsa bland annat. Sen finns det ju säkert de som är skitbra på att odla halm utan att få någon mögelinblandning ekologiskt. Men det är, då ska du ha mycket större mellanrum mellan grödorna och sådär. Så att det inte blir fuktigt.
Jag förstår.
Och då får du ingen skörd typ, så blir det svårt.
Men skulle du säga att det är ett kryphål?
Ja, ett ekologiskt kryphål.
Uh-huh.
Ja, men lite. Alltså man kan ju tycka att det är lite inkonsekvent. Men jag stödjer det. För jag tycker att det är ju väldigt konstigt om man skulle ha någonting som gjorde djuren sjuka.
Mm.
Bara för att. Men jag tycker att det kommuniceras för lite. Jag tycker att man borde kommunicera mer hur konventionella lantbrukare och ekologiska lantbrukare är beroende av varandra. Och att man har ett samspel däremellan. Så att det inte är så här. Och de konventionella är onda och de sprutar växtskyddsmedel ner i sjöar. Och de är liksom, de förstör hela vår jord. Medan de ekologiska är såhär, det är eko. De bryr sig om sina djur och i småskaligt. För det är ju inte så. De är beroende av varandra. Och det är så det är liksom.
Det är väldigt intressant.
Mm.
För många har nog bilden av att eko är glorifierat. Och konventionellt är inte det.
Mm, att det är precis som du boys, säger,
att det är bad boys, att det är ont.
Mm, så är det inte.
Nej, och det är väldigt intressant, tycker jag.
Mm.
Bra att du säger det, bra att du upplyser.
Mm.
Bra. Mm. Men man sår veten på hösten eller våren och sen så, vad sa du, då är det lite åtgärder man måste
göra. Sen har man olika insatser man ska göra.
Ja. Och sen så när du skördar så sa du att det behöver vara fint väder.
Mm, det ska gärna vara torrt när man skördar. För att man vill ha en ganska låg... Man vill ha en torr kärna. Alltså en betekärna. När man skördar. För annars så kan det bli så att... för det första så tar det lång tid att torka det. Man brukar lägga det i en stor silo. Och antingen så har man en silo med luftomrörning. Eller
vad
sådär.
Är en silo?
Det är typ som en... man kan säga att det är förvaring för säden. Liksom, som ska torkas då. Komma ner till en viss torkhalt. Sådär.
Okej. Okay.
Och anledningen till att man vill ha den torr är för att man ska kunna lagra den. Och annars så kan den gro, den kan mögla och det kan hända massa dåliga saker.
Uh-huh.
Och om det händer, då sjunker det i proteinhalt.
Proteinhalt?
Mm.
Okej.
Okay. Så vetet innehåller ju en viss del protein.
Vilket man inte tänker.
Nej.
Eller man och man, jag tänker inte det. Jag var faktiskt lite förvånad över att vete innehåller protein.
Mm.
För att det enda man får höra om vete är att det är kolhydrater och gluten. Ja. Men det kan vi komma in på sen. Ja. Men fortsätt på.
Ja, men precis. På så vete, alltså, om vetet innehåller över 12%, tror jag det, protein. Då kan man använda det till människomat, så att säga. Och då kan det gå till kvarnen och bli malt till mjöl.
Jaha, men hur mäter man proteinhalten i ett vetekorn?
Ja, det gör man på ett labb. Liksom. Man skickar iväg lite tester och sådär. Okay. Så.
Mm.
Så att man mäter proteinhalten och beroende på hur hög proteinhalt man har så får man då ett pris som lantbrukare. Så har du en proteinhalt på 10% så får du antagligen sälja det som foder. Och då blir det ju ett sämre pris.
Okej.
Okay. Men alltså, målet är ju, om du inte har egna djur så är ju målet alltid att sälja det till så högt pris som möjligt. Och då är det ju, du får ju bäst betalt om du säljer det till kvarn liksom.
Och då, det finns alltså bönder som enbart är vetebönder?
Nej, alltså man kan inte bara odla vete för man måste ha en omväxlande växtföljd på sina fält.
Jaha.
Så du kan inte odla vete, för då händer det dåliga grejer i jorden. Då får man liksom sjukdomar och allt möjligt sånt där. Så att man försöker ju byta grödor. Så man har ju, man kan ju ha växtodlingsgårdar, säger man då. Mm. Att man bara odlar, man har inga djur, utan man odlar bara på sina fält liksom. Men då brukar man växla att man har raps och man har vete och sen kan man byta mellan olika sädeslag. Alltså vete och korn och råg och havre. Och blanda mellan vårvete och höstvete. Och i Skåne odlar man lite sockerbetor. Man kanske odlar ärtor eller åkerbönor.
Wow.
Så då växlar man liksom. För att inte få för ensidigt. För man har ju baljväxterna, binder lite kväve i jorden. Och man har vissa växter som har långa rötter. Det är bra för strukturen. Och man har andra växter som har jordburna sjukdomar som inte attraheras av en kommande gröda och sådär. Så att,
ja. Vad häftigt.
Jag har lite att tänka på.
Ja, verkligen. Spännande.
Mm.
Men vårvete och höstvete.
Mm.
Du säger att man det handlar om när man sätter fröna. Exakt. Eller så.
Mm.
Hur lång tid tar det för en vetegröda liksom, att från liksom, frö till att den är redo att skördas?
Mm. Alltså höstvetet, det sår du ju, ja, det är ju lite olika beroende på var du är i landet, men ofta så sår du ju det efter att du har skördat en annan gröda. Så säg att du lyckas så det i augusti någon gång. Augusti, september kanske. Låtsas vi. Och sen så kör vi ett år. Schmack. Och sen är det skörd ungefär i augusti.
Det är ett år ändå.
Mm.
Jag tycker att det är respektfullt.
Mm, det är där kring. Och så vårvetet är ju då, då sås det på våren. Och det beror ju på hur sen våren är och så. Men målet är väl att försöka så det. Ja, målet är ju alltid att försöka så det så tidigt som möjligt. För att det ska klara sig liksom. Men när det börjar bli okej väder och okej temperatur i jorden och så. Så sår man det och sen så skördar man det också i slutet. Och det blir också klart lite senare då än det andra. Men det beror på, det finns massa olika sorter. Så du har ju sorter
som är... Så vårvetet är också i ett år eller vad
menar? Nej, det är inte ett år.
Nej, okej.
Det är ett halvår. Utan det är ett halvår typ, ja. För då har man lite olika sorter.
Okej.
Du får ju nästan, du får aldrig lika bra avkastning på vårvete som du får för höstvete.
Aha.
Nej, alltså... Och då större skörd på höstvete.
Är det någon skillnad i smak på dem, skulle du säga?
Ja, alltså jag tror att du kan ha lite högre proteinhalter på vårvete.
Ah, så det blir människomat?
Ofta, ja. Och då kan man också lägga i, alltså om man vill ha högre proteinhalter i mjölet så kan man blanda höstvete och vårvete till exempel.
Ja, smart.
Mm.
Och vad händer då efter skörden? Då tar man bort halmen och sen så använder man bara toppen.
Vissa tar ju bort halmen. Alltså man hugger ju av... Man hugger av strået med en skördetröska. Som du kanske har sett på fältet. Det är en sån stor...
En stor lastbil.
Nej, det är liksom en skitstor maskin. Det är typ den största maskinen man har inom jordbruket. Och så har den som en stor rund sak där framme. Som är så här... Den bara tuggar och rullar. Så man kan säga som en jättestor kolv liksom.
Ja.
Eller en sån vals, eller vad man ska säga, som är typ i galleraktig.
Det tror jag förstår.
Och sen suger den upp kornen i tanken och där skakas allting som en sil.
Uh-huh.
Det finns olika tröskor, men nu låtsas vi som att vi bara pratar om en skakartröska.
Uh-huh.
Och skakas det, och då rinner skiten ner, sånt som du inte vill ha liksom. Sånt som
ner till marken igen.
Mm. Och lite olika andra mackapärer man har i tröskan. Och sen så får man upp det rena spannmålet då i en spannmålstank som man har i tröskan.
Och hur mycket är rent spannmål på en veteplanta? Alltså
man brukar prata om avkastning per hektar.
Ja.
Så att då kan man väl säga att, jag vet inte vad den ligger på genomsnitt, men i genomsnitt i landet. Men man brukar väl höra folk säga att de tar en 7 ton per hektar.
Ja, det låter ju väldigt mycket.
Cirkus.
Ja.
Men det finns ju de som tar jättemycket mer. Om de är så här, har en superbra jord och,
mm.
och så. Sen finns det de som tar jättemycket mindre.
Mm.
Så det varierar ju rätt mycket. Men...
av den här typ en meter långa stråt
mm.
så är det bara toppen vi pratar om, eller
hur? Mm, exakt. Ja. Exakt, det är toppen mm. vi pratar om.
Mm.
Mm. Och så är det på alla sädesslag.
Okej.
Okay. Och även på raps till exempel.
Ja, just det.
Det är egentligen bara de som växer neråt som är neråt. Alltså potatis och sockerbetor och sådana saker.
Ja, som man använder mer av.
Ja, då, men då använder man ju roten liksom.
Just det.
Men när det gäller sädesslag, då är det ju toppen man använder. Som mat och
så foder. Efter skördetröskan
mm.
så har du massa grästoppar.
Exakt, för då har man hackat av hela grödan.
Mm.
Så att då ligger den, antingen ligger den på fältet bara, utspridd. Eller så har man samlat den i, som en sträng. Och sen kör man ut med nästa maskin. Och då samlar man upp det i stora höbalar.
Ah.
Men vissa väljer att bara låta halmen ligga kvar på fältet. Och sen jobba ner den i fältet med... ett verktyg, ett redskap som man kan bearbeta jorden med.
Okej.
För att få ner mer organiskt material i jorden.
Liksom. I jorden, okej.
För allt som man tar bort från fältet, det har ju grödan sugit upp ur jorden. Så tar man bara bort från fältet hela tiden så har man ju till slut ingen näring kvar i jorden.
Det har du så rätt i. Det är så bra att du säger såna här saker.
Mm.
Jag har inte tänkt så.
Nej.
Men det är klart det är så.
Ja.
Mm.
Så ibland så kanske det, man har en jord där man har en ganska låg halt av organiskt material i. Och då väljer man kanske att låta det ligga helt enkelt. Och så bearbeta ner det för att få in mer
maskmat. Så man måste alltid liksom värda sin jord.
Ja gud ja, det är ju det som är lantbrukarens... Om en lantbrukare vill att barnen ska ta över. Eller att du vet, det här gården ska brukas i generationer. Då måste man alltid ta hand om sitt jord på lång sikt.
Ja.
För matjorden är ju, det tar skitlång tid för matjord att bildas. Det är en av våra absolut viktigaste resurser för att du ska överleva på jorden. Så den måste ju vara, alltså man måste ju liksom, den är så helig.
Ja, helig och skör och du måste prata med den, fråga hur den mår, fira julafton med den.
I stort sett, för får du in en växtsjukdom eller en jordburen sjukdom till exempel så att du aldrig mer kan odla raps. Eller det vill säga, du kan inte odla raps på 20 år. Ja, det är ju inte så himla roligt.
Nej, liksom. Det är inte bra.
Och det kan man ju få om man är oförsiktig eller man har mycket av den här typen av brassica heter det som är den växtfamiljen liksom som bär en sjukdom som heter klumprotsjukan till exempel. Får man in den så då har man den där liksom.
Tråkigt.
Ja.
Jag tänker också att det är eventuella konkurrenter som vill sabotera.
Nej, det ska nej. Fy vad elakt alltså. Nej, verkligen inte. Alltså,
så åker vi flygplan med förpestningsmedel och bara har en banderoll efter flygplanet. Nej. Död och tängel.
Nej,
det existerar inte.
Nej.
Det är bara sånt jag har fått för.
Kanske en sån grannsämja med Adam Alsing eller något. De kanske har någon sån
grannfejd.
Och han kastade klumprotsjord på min mark. Så sjukt elakt gjort.
Ja, verkligen.
Mm.
Okej, men behöver man den här toppen då på, som man har samlat in i den där första maskinen?
Ja.
Är det något som ska skalas? Eller?
Mm. Det beror också lite på vad man använder det till. Men ska det gå till en människoföda liksom? Då skickar man ju det till en kvarn. Då till exempel, ja, det finns ju lite olika. Blandmännen och fatser och vad finns det för några?
Salto.
Och det finns ju många små kvarnar och...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Lampen är väl störst liksom i Sverige. Ja, då skickar man det dit och sen så valsar man det genom olika valsar för att få bort skalen. Och sen så maler man det och då tar man bort grodden som finns inuti kärnan.
Ja.
Så det som är mjöl, det är bara det här köttet som är runt.
Men vilket pill!
Ja.
Och ta bort grodd i varenda litet frö.
Ja, men de har ju, de maler det på något vis. Och sen ja. så de har ju liksom en fabrik för det där.
Ja. Varför vill man inte ha mer grodden?
Nej, alltså det är någonting med den som gör att man får försämrade bakegenskaper.
Ja, det
är, för
ja,
man kan köpa vetegrotar.
Ja.
Alltså bara. Som man kan hälla i bröd om man vill ha lite extra tillsats.
Ja, du ser.
Så det är någonting med att, jag tror att om man har i den i mjölet så blir liksom inte mjölet en homogen produkt.
Okej.
Okay. Utan då har man helt enkelt valt att separera grodden för sig. Så får man ta hur mycket tillsats av det man vill. Och sen har man mjölet för sig och sen har man kli också. Och det är ju skalet.
Just det.
Det gör man för sig.
Vetekli. Men vilken otroligt raffinerad produkt.
Ja, alltså den är ju inte raffinerad så. Den är ju väldigt... Alltså raffinerad låter så konstigt.
Ja, jag menar på att alltså den är ju från där ute. Alltså
för jag tänker att den är förädlad.
Ja, förädlad, det är det ordet jag letar efter.
Mm. Ja,
många steg.
Mm,
och mjöl som vi köper relativt billigt.
Mm.
Och använder till väldigt mycket.
Mm.
Det är liksom värt, det är så bra att veta bakgrunden till våra råvaror i affären. Så du kli, groddar och vetemjöl helt enkelt som har malts.
Exakt så.
Och har vi pratat om en konventionell bonde nu eller en ekobonde? För det finns ju faktiskt ekologiskt mjöl.
Ja, men nu har vi mest snackat i stora lag hur det går till. Alltså det går ju i stora lag till likadant på eko. Bara det att det inte är tillåtet att använda vissa preparat. Och det är inte tillåtet att använda konstgödsel. Utan de måste ju använda... alltså djurbajs, stallgödsel eller slakteribiprodukter som blodmjöl eller sådär.
Blodmjöl?
Mm.
Vad är blodmjöl?
Det är, på ett slakteri så samlar man in alla såna här restprodukter, typ det kan vara blod och det kan vara ben och skit, alltså allt möjligt liksom, allt som är rest som inte blir mat. Det kan man samla in och så kan man då i en annan fabrik göra om det till pellets. Och de sprider man ut på åkern.
Men det är ju rätt roligt. Vet du vad jag tänker på nu?
Nej.
Vegetarianer.
Mm.
De får i sig mjöl.
Mm.
Mjöl är gödslat med blod. Djurblod.
Ja visst. Det är för mjöl är det. Ja, det är ju antingen gödslat med blodmjöl eller bajs.
Ja.
Så det är ju alltid saker som kommer ifrån djurriket.
Ja. Det är intressant.
Det är intressant.
Jag vet inte om vegetarianer
vet det. The circle of life, det är ett kretslopp.
Jag tycker att det är jättebra att man tar hand om produkterna.
Mm.
Alltså istället för att liksom göra något annat med det där blodet så är det väl bra att det används.
Ja, verkligen. Det är jättebra.
Ja.
Ut med det boken bara.
Ut med boken.
Den stora frågan är hur ska vi kunna använda vårt eget bajs?
Vad menar du? Jag lovar att du gödslar dina blommor här.
Nej, nej, det är inte. Här inne i sovrummet. Nej, men det är en ganska intressant fråga. För som jag sa innan, att allting som du tar bort ifrån åkern, det tappar ju marken i näring. Så att det som vi tar bort från åkern, det åker ju ofta in i våra munnar. Sen åker det ut genom våra stjärtar eller så. Och sen så åker det ner till ett reningsverk. Och sen har man väldigt svårt att få tillbaka det på åkern för att då är det förorenat, dels av p-piller och det är vatten från dagvattenbrunnar och det är andra läkemedelsrester. Och sen, jag menar, folk spolar ju ner allt möjligt skit i toaletten. Absolut. Färg och... Inte bara i toaletten utan i avloppet överlag.
Ja.
Man är liksom lite frisk. Man ska hälla i sina kaustiksoda och rensa lite.
Ja.
Ja, det skulle ju kunna hamna på åken. Men det kan det inte för man förorenar vattnet så mycket.
Ja.
Så att vi sitter ju egentligen och... Ja, man sitter på väldigt höga hästar och är skeptisk mot vad lantbrukarna sprider på sina åkrar och konventionella, ajajajaj. Medan man själv kanske bara inte tittar på doseringsanvisningar när det gäller tvättmedel, diskmedel.
Mm.
Och egentligen bidrar till att man inte kan återföra stadens bajs till fälten.
Mm. Tänkvärt.
Tänkvärt.
Mm. Tankevurpa.
Men vissa lantbrukare sprider ju slam.
Slam?
Det heter slam.
Heter det?
Mm.
Jaha.
Slam, ja. Vissa lantbrukare sprider slam och de får ofta motta rätt mycket skit, alltså.
Men slam, det är alltså människoavlopp?
Ja, det är ju avlopp. Mm. Det är avloppsvatten och avlopps. Så det är ju bajs och det är allt möjligt, liksom.
Men de borde ju se på växterna om de växer över eller om de inte växer över.
Ja, och det pågår ju ganska långtgående försök. Men som all typ av sån här forskning så kan man ju, beroende på vilken sida man är på, hitta resultat som stödjer ens egna argument. Så diskussionen är ganska infekterad.
Okej.
Och ja, den är väldigt hetsk.
Okej.
Och alla har belägg för sina argument.
Ja.
Med olika typer av rapporter.
För det är så pass färsk rapport. Material.
Ja, men, så det är lite svårt.
Tänkvärt, verkligen.
Mm.
Spännande.
Mm, men det kan man ju fundera på. Mm.
Men hur kom vi in på gödslet nu då?
Jo, vi snackade
ju om eko.
Eko, ja. Eko.
Mm. Mm. Ja, att de får använda, att de inte får använda, att det blir med blodmjöl och...
Ja, men det hade varit mycket lättare att vara ekologisk lantbrukare, tror jag, om man hade fått lov, om man hade hittat ett sätt att rena människoavlopp.
Ja.
Att man hade kunnat återföra det, då hade man ju fått in en helt annan cirkulation, liksom.
Verkligen. Men, det kanske borde finnas så här lokala reningsverk.
Ja, men det finns ju det också, men det är ju, ja, alltså det är svårt att få dem att inte förorenas.
Jag förstår det.
Så det, ja. Det är inte så lätt.
Ja.
Mm.
Du.
Mm.
Vi var i butiken.
Mm.
Och läste på baksidan på en del mjölpaket.
Exakt.
Då var det ett mjöl som hävdade att de odlade med så kallad lärktriangel.
Mm. Lärkruta tror jag det heter.
Ja, lärkruta.
Eller lärktriangel. Det är på hur man vill. Lärkcirkel.
Vad är en lärkruta?
Mm. Det är ett sätt att gynna lärkor i odlingen. För man har sett att när man odlar spannmål rakt av, så har man sett att man tappar liksom lite häckningsområden för lärkor. För att det blir så stora fält. Så då, det kan ju vara så att de häckar, men sen så fort grödan blir väldigt stor så har de svårt att liksom gå runt och picka i jorden och leta efter föda och sådär. Så då kan de svälta ibland.
Amen.
Så det man har börjat göra är att när man sår vårvete, jag menar höstvete, ja, eller vårvete, när man sår höstvete är det mest. Ja. Då så tar man bara upp såmaskinen en stund och så kör man utan att så i några meter.
Jaha, så det blir får man som en hål i fältet.
Exakt, så då får man en ruta som kanske är 4 meter bred gånger 6 meter lång eller något sånt där. Uh-huh. Som är helt osådd.
Uh-huh.
Och i den rutan då blir det ju en annan typ av natur, för det blir ju ganska bar mark.
Mm.
Och i kanten av de här rutorna, där gillar lärkan att häcka. Så då lägger de sina ungar där och sen och då kan de också gå och picka där och hitta mat liksom. Och så har man anlägger ofta lärkrutor lite överallt i fältet då. Så att inte lärkorna behöver flyga så långt för att hitta föda liksom.
Okej, så det är det som är en lärkruta?
Mm, det är ett sätt att gynna de fåglarna.
Men jag tycker det var lite intressant, för att när vi stod i affären och jag läste sådär på baksidan. Så här, odlat med dru och dessutom lärkruta.
Exakt.
Och så bara, de förklarade ju inte vad en lärkruta var.
Nej, jag förstår att det är skitkonstigt. Jag kan till och med läsa vad det står på paketet, för det var egentligen så himla kryptiskt.
Verkligen.
Jag tänker att jag förstår ju det.
Ja.
Jag är insatt i det liksom. Ja. Jag förstår ju verkligen att man inte hänger på där.
Ja.
Det står här. Odlingskriterier. Odlat utan stråförkortningsmedel. Areal avsatt för lärkruta. Endast mineralgödsel med lägre klimatpåverkan har använts. Och traktorn har körts med EcoDriving.
Det var mycket info där.
Mycket info, ja.
Och då har vi har avhandlat lärkrutan.
Mm.
De pratade också i samma text där om stråförkortningsmedel.
Exakt.
Varför?
Stråförkortningsmedel är ett växtskyddspreparat kan man säga som man sprutar på grödan för att den inte ska skjuta så mycket i höjden utan att den ska bli lite kortare. Och det är för att man vill undvika att säden lägger sig ner om det blir
blåsigt. Dels,
ja, om det blir blåsigt eller börjar komma kraftigt hagelskur eller regn eller sådär. Eller att den bara blir för hög och gänglig och svag och bara knäcks.
Okej, så då, de var väldigt stolta där på det mjölpaketet att de använder lärkrutor och stråförkortningsmedel.
Icke-stråförkortningsmedel.
Ja, just det, icke-stråförkortningsmedel.
De har inte
just
använt det.
För så fort man använder den typen av saker så gillar man med ekosystemet.
Ja, alltså då har väl de liksom, ja, de har tagit fasta på någon typ av forskning som säger att det är dåligt för någonting, för miljön.
Ja.
Och sen har de, ja, så har de gått på det spåret liksom.
Ja.
I guess.
Och sen så stod det någonting om gödslet där också.
Mm, mineralgödselmedel med lägre klimatpåverkan.
Ja.
Och då tror jag att det är så att det finns en leverantör av mineralgödselmedel som har en viss klimatstatus på sitt gödsel. Att de säger att de i stort sett har klimatkompenserat sitt gödsel. Eller de har liksom koldioxidspårat hur stort fotavtryck de gör.
Typ. Okej. Okay.
I stort sett så. Alltså att jag har för mig att det bara är en av gödselproducenterna i Sverige som har det så. Alltså att de som odlar sånt här vetemjöl, klimat och natur heter det. Det är lite speciellt, det är lite mittemellan eko och konventionellt.
Heter gödseltillverkaren det?
Nej, mjölet heter det, klimat och natur.
Okay. Mm.
Och det är lite mittemellan konventionellt och ekologiskt kan man säga.
Där.
Så att de måste ju då köpa bara en producent vad jag har förstått som. Så det kan ju vara lite dåligt kanske för dem. Det blir inte så konkurrensutsatt.
Nej. Men och en annan sak som jag läste på paketet på mjölet.
Mm.
Det var ju att varenda litet mjölpaket. I alla fall när det kom till helt vanligt vetemjöl.
Mm.
Det vill säga det här finmalda.
Mm.
Så innehöll det askorbinsyra.
Mm, just det. Och det har jag vetat länge, ända sedan jag själv föll i surdegsträsket för ett par år sedan.
Ja.
Jag befinner mig inte där längre.
Nej.
Det var en fas jag gick igenom. Men det var en ganska god fas.
Så en att säga. God fas, ja.
Men då letade jag ju frenetiskt efter mjöl utan askorbinsyra. Av någon oklar anledning. Det var någon bagare som hade sagt att det är inte bra om man bakade surdegsbröd. Så jag litade på det.
Kanske var det Sebastian Bodé?
Det kan ha varit det.
Mm.
Han gillar inte askorbinsyra.
Nej.
I varje fall. Så hittade jag då, och det finns ju typ bara i så små kvarnar och special. Då kostar det så 65 spänn för 2 kilo. Eller
mjöl utan askorbinsyra.
Mm. Ja, men då gjorde du det. Jag vet inte vad det kostar nu. Men askorbinsyra är ju, vi googlade faktiskt innan för att vi var båda lite konfusa.
Ja.
Vi var båda eniga om att det är någon typ av
konserveringsmedel, trodde jag.
Ja, något sånt aktigt. Det är typ någon C-vitamin tillsats som gör att mjölet mognar snabbare i påsen.
Det säger mig inte så mycket.
Nej,
inte mig heller. För varför vill man att ett mjöl ska mogna?
Nej, alltså där skulle jag vilja säga att det finns lite kommunikationsarbete att utföra.
Verkligen, för varenda litet mjöl innehöll ju askorbinsyra.
Ja, exakt.
Det var helt otroligt.
Men det är ju någon sån här som ska göra att det håller bättre och hit och dit.
Så att, men det var ju rätt intressant att gå i affären och titta på innehållsförteckningen på vetemjöl.
Mm.
För att man tänker ju att vetemjöl är en sån himla plain råvara.
Mm.
Att det är vete, punkt. Malt vete, punkt. Men verkligen inte.
Nej.
Och så fanns det massa olika varianter på det. Det fanns ju specialvetemjöl.
Ja.
Eller vetemjöl special.
Mm.
Som hävdade att den hade bättre jäseffekt, eller?
Men då har den ju ofta lite högre proteinhalt. Alltså lite högre proteininnehåll.
Ah.
För alltså gluten till exempel, det är ju protein.
Nej.
Jo, alltså när du jäser ett bröd och det där blir så här långa trådar. Det är ju gluten som bildar trådarna.
Det är så mycket har jag förstått.
Så att om du till exempel tar bara rågmjöl eller om du skulle mala havre och göra det. Då får du inte alls samma grej.
Nej.
För havre har typ inget gluten.
Nej.
Och råg har lägre halt. Så att du får ju alltid bäst liksom fluff om du kör vete.
Då har jag en fråga. Eller jag har en tanke. Folk går ju runt och är så jävla rädda för gluten. Och gluten är ett protein.
Ja, men de älskar protein i övrigt.
Precis. Varför kan inte alla börja älska gluten? Nej. Jag älskar gluten. Jag lever för gluten.
Men jag tror det är som med allt liksom. Vissa är ju lite besatta av att käka pasta. Alltså, pasta är sjukt gött. Det är enkelt. Det är snabbt. Och bröd, det är gött. Det är smidigt. Jag själv äter alltid bröd till frukost. För jag tycker det är väldigt gott och härligt och sådär. Men jag kan ju köpa att ha man lite känslig för det där. Om man äter bröd till frukost, man äter pasta till lunch och man kanske äter pasta till kväll. Då kanske det är lite tufft för magen.
Ja, man kanske inte ska överkonsumera någonting.
Jag tror väl det att många som tänker att de ska sluta äta gluten. Kanske är det så att de har ätit väldigt mycket gluten innan. Eller så kanske det är så att de är väldigt så trendkänsliga och fastnar lätt i det där.
Jag tror att de är trendkänsliga.
Ja, exakt. Men man har aldrig riktigt, och sen så, ja, man har inte riktigt utvärderat om man mår så himla mycket bättre. Eller om man bara har ändrat sin kost med att ta bort gluten. Men man fortsätter exakt som vanligt. Eller om man i övrigt också blir mer så hashtag plant-based.
Ja, hashtag plant-based. Och då blir ju hela hälsan bättre. Och då
hashtag man, gluten-free.
Då kopplar man det till att man lever ett glutenfritt liv.
Mm.
Att välmåendet enbart
beror på det. Att man är det. Så sund.
Mm.
Hashtag paleo.
Ja, precis. Paleo. Men, ja, okej. Gluten är protein.
Gluten är protein, ja. Och det finns ju de som är känsliga. De som har såna här celiaki. Och det finns de som har Crohn's. Och de som har IBS och hit och dit. Alltså folk som är överkänsliga.
Mm.
Som inte bör äta gluten, liksom. Men sen är det ju majoriteten är ju inte överkänsliga.
Nej.
Men som allt, käka med måtta.
Verkligen. Käka med måtta. Och jag skulle inte rekommendera någon att helt och hållet sluta med gluten.
Nej, det känns riktigt trist om man slutar med något så himla gott som pasta och fantastiskt bröd.
Oh.
Bara för att vad det är en trend man hoppar på.
Nej,
inte värt. Och nu kan vi säga så här. Det här med bönpasta, det funkar ju. Men det, man kan inte
byta. Vad menar du med att det funkar?
Nej, jag tycker så här. Man kan inte, för då säger jag ofta så här, men bönpasta det är ju svingott. Då säger jag så här, ja. Alltså bönpasta kan ju aldrig ersätta vanlig pasta. För det är inte alls lika gott. Utan bönpasta är någonting annat.
Verkligen.
En annan produkt.
Mm.
Det är liksom pastaliknande saker.
Mm.
Som man kan äta.
Det är ju inte lika
men gott som pasta. Men det är nej. Inte pasta. Det är något aldrig ersätta.
Helt annat.
Aldrig ersätta det.
Det är därför det är lite synd att de skriver att det är pasta.
Ja,
för då har man ju det som referenspunkt.
Jag vet. Alltså, det
kan de inte döpa det till något nytt?
Jag tycker också.
Jag undrar en annan sak. Eller undrar, jag såg i butiken. Mjöl med tillsatt extra gluten.
Mm. Men det är ju sån här Manitoba cream.
Ja, så heter den.
Ja. Ja. Då har man alltså extraherat gluten från vete i någon fabrik. Och sen pulveriserar man det och tillsätter extra mycket alltså glutenprotein.
Varför vill man ha bröd eller mjöl med extra gluten?
Och det är inte extra gluten det handlar om, utan det är extra protein.
Ja, just det.
Så att för då får det liksom ännu, du får det mer fart. Ja. Så ska du baka. Då vill du ofta ha mycket protein. Så att många bagerimjöler har ju högre protein än halt.
Var det där gäsp eller nys eller host? Jag fattar ingenting. Vad var det?
Det var en gäsphost. Det var riktigt konstigt. Det har aldrig hänt mig innan.
Konstigt.
Panik, gäsp, host. Ja, det var riktigt sjukt faktiskt. Herre Jesus. Det är det här torra ämnet.
Ja, det är verkligen. Vi äter, vi andas vete här inne.
Mm.
Och jag har en annan fråga gällande vete.
Mm.
Matvete?
Mm.
Vadå mat? Vad är det?
Matvete, det är just vad det låter som. Det är vete.
Ja.
Fast man har gjort om det i ätlig form.
Ja.
Så man förädlar det lite grann och skalar det och sådär.
Så, men är det hela?
Det är hela vetekornet.
Det är hela vetekornet. Ja. För det är hemskt gott.
Mm, det är skitgott. Och det brukar jag alltid säga, alltså, att man kan ersätta ris med.
Ja, det är jättegott verkligen.
Det är nyttigare ris. Det är högre proteininnehåll, obviously. Och så en massa andra bra ämnen liksom, och fiber och sådär. Och det är inte helt tomma kolhydrater.
Nej, men är det då om det är... Är det gluten i det?
Ja, det bör det ju vara så.
Ja.
Någon typ av gluten bör det vara. Men
man känner sig väldigt fräsch när man
äter. Nej, men det finns ju mathavre. Och havre har ju inte gluten. Så det borde ju kunna vara ett alternativ. Ja, men är man superkänslig så kan man ju inte ens köpa havre som har blivit hanterat i samma fabrik som vete.
Nej.
Så då måste man ju ha glutenfri havre.
Mm. Men då har man ju riktig celiak.
Ja, celiaki eller celiaki. Ja. Men då har man bara lite känslighet. Då kan man, borde man ju kunna köpa mathavre från liksom samma fabrik.
Ja.
Som bara är mathavre.
För det är ju rätt roligt att man tänker på vete som bara vetemjöl.
Mm.
Men det finns som vetekliv, vetegroddar, matvete och så vidare. Och innehåller mycket protein och EU skapar ju fantastiskt god mat.
Mm.
Och med de orden.
Med de orden så avslutar vi dagen.
Ja, jag tror det.
Och så går vi ut till
Jöns.
Jöns som lagar pasta.
Ja, vi tänkte att vi skulle hylla vetet på något sätt.
Mm. Så idag, men då kommer vi till det där, pasta. Mm. Alltså, vi har ju inte någon jättebra pasta i Sverige.
Nej.
För vi har ingen, odling av durumvete knappt. Det finns lite på Gotland och lite på Ven, men durumvete är ett extra hårt vetemjöl. Och då blir pastan så här perfekt. Liksom, den blir ju hård. Och den blir inte slämmig utanpå. Utan den blir hård och den kan vara en hård kärna, men ändå vara så nice.
Ja, följsam. Alltså,
det finns ju pasta gjord på vetemjöl, men den blir ju mer
finns det geckig, pasta liksom. Gjord på vetemjöl?
Ja, visst. Alltså så här idealmakaroner och typ kungsörn och vad man har lite så. Okay. Alltså, det kan ju lätt bli mjöligt liksom. Ja. Eller lite geggigt.
Pasta på durumvete är ju otroligt.
Pasta på durumvete blir bättre.
Därför liksom. Är det ju svårt att hitta svensk pasta.
Ja.
För det försökte vi göra i butiken idag.
Mm.
För alla som följer oss på Instagram. Ja. Såg ni det på våran Insta-story?
Vi försöker hitta svensk, men det gick inte så jättebra.
Det går inte. Nej.
Det går ju, men då måste man tumma på, alltså då måste man tumma på sina preferenser.
Mm.
Och det är väl lite det som jag tänker. Att vara en medveten konsument kan ju betyda att man gör ett medvetet val att man köper italiensk pasta för att man tycker att den är godare. Och det behöver inte vara mycket sämre liksom än svensk. Utan det handlar mer om att man gör det valet aktivt.
Mm.
Helt enkelt. Och sen så kanske man köper andra svenska grejer som betyder någonting annat här liksom.
Mm. Men nu, Jönsa där ute. Jag känner att det luktar lite steklök.
Ja, det luktar väldigt gott.
Vi kommer steka lite svamp. Vi köpte någon rolig kål där va?
Mm, den är faktiskt lite kul. Den kom ju typ 2 år sedan. Den heter Flower Sprouts.
Ja.
Det är en hybrid mellan
brysselkål.
Bryssel och röd grönkål. Eller lila grönkål. Ja,
för den såg väldigt festlig ut.
Mm.
Så kål, svamp, parmesan har vi köpt.
Ja, och sen blir det väl smör, olja och chili.
Och ja, någonting som gör det lite blött också.
Ja, det är tomater tror jag ens. Ja. Men olja är väl rätt blött.
Och det är det. Det är korrekt.
Ja. Och sen blir det semla på det.
Ja, för att fira alla hjärtans dag.
Mm.
Och ni kommer inte göra slut efter alla hjärtans dag. Ni kommer gifta er.
Ja, vi och alla lyssnare.
Ja,
ja vi kommer giftas.
Ja. Okej.
Okay. Ja. Puss och kram.
Puss. Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.